har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig Åsa Secker.
Och med mig Gunnar Harris.
Världen har ju stått i brand i 1,5 år. Bokstavligt och ekonomiskt kan man säga.
Ja.
Sveriges BNP sjönk med 2,8% under 2020.
Är det definitionen av världen står i brand verkligen? Alltså jag är med på att det är en dålig grej.
Alltså BNP ska ju helst ligga på plus.
Ja,
ja, och nu låg det på minus 2,8. Så det tänker jag ändå så här, ja, men det är ett tecken på att det var ett pissår.
Du, jag skriver under på 2020, absolut ett pissår.
Ja, mm. Plus diverse skogsbränder då.
Ja.
Skitsamma. Det finns en grupp, eller det finns säkert flera, vi ska prata om en grupp, som har klarat den här krisen riktigt bra.
Mm.
Jag pratar om de riktigt rika.
Wow, yes.
De har inte blivit färre. De har liksom inte så krisår stryker nolla. Nej, nej, tvärtom har de blivit väldigt många fler. Credit Suisse? Nej.
Ja.
De släpper till en rapport årligen, så även detta år. Och de menar då att världen har fått 5,2 miljoner fler dollarmiljonärer under katastrofåret 2020.
Wow, vilken grej. Under detta pissår.
Ja.
Och det här är worldwide. Är det här?
Ja. Ja, men absolut. Det här gäller hela världen, även Sverige. 2020 var faktiskt första året som Sverige tog sig över den så kallade 1%-tröskeln.
Yes.
Jag ska berätta för dig vad detta betyder. Det betyder att 1% av världens dollarmiljonärer är numera svenskar. Vi har tydligen nu då nästan 8% dollarmiljonärer per capita i det här landet. Och för att liksom sätta den siffran i någon slags perspektiv, så var den för 20 år sedan, alltså år 2000, mindre än 1%.
Just det, wow. Stort grattis då, säger jag från alla oss här på Kapitaltraditionen, skulle jag tro.
Ja.
Eller? Det enda som är lite så smolk i bägaren är att du och jag inte är två av dem som har blivit dollarmiljonärer 2020.
Det är lite synd, kan jag också tycka. Men det här gör ju ändå att man tänker lite sådär som man tänker ibland. Hur skulle det vara? Alltså, hur är det att bli jätterik? Och då pratar inte jag så här, åh, jag fick löneförhöjning, jag tänker köpa en dyrare vinterjacka i år. Nej, nej, alltså rik, miljoner i plural. Rik.
Dollarmiljonär.
Dollarmiljonär. Det är ju kul att tänka på. Alltså, vad drar man sig bort? Så här, vad skulle jag göra med pengarna?
Jag tror alla har tänkt de här tankarna.
Ja, det är en konversation man inte sällan typ har med vad skulle
du mena om att vara barn faktiskt, skulle jag säga. Vad skulle du göra om du vann på lotto och så vidare?
Jag är kanske ett barn. Ja. Ja, när jag tänker på det här då, vad skulle jag göra om jag blev dollarmiljonär, så tänker jag att jag liksom först skulle vara så jättetråkig och betala av alla lån, du vet, CSN-lån, bolån, kanske min systers bolån, du vet.
Oj.
Först betala av lån.
Det är så god.
Ja, det är så god. Ja. Vad skulle du göra?
Nej, men det ärliga svaret är självklart inte göra någonting extravagant, utan göra sådana där saker och sen så köpa, du vet, en bostadsrätt som är, alltså du vet, skittråkigt. Det roliga svaret är att man skulle vilja, om man varit rik, att man skulle vilja, jag vet, typ köpa en fotbollsklubb eller någonting, skulle jag vilja. Alltså, och sen vara den enda typ moraliskt goda ägaren av en fotbollsklubb i hela världen. Det skulle vara en härlig situation.
För pengar skulle inte korrumpera dig.
Nej.
Okej. Okay. Ja, men sen tänker jag då att jag ändå skulle vilja fortsätta jobba, fast kanske jobba lite mindre.
Just det.
vara ledig på fredag.
Du går ner på 80%.
Det man drömmer sig på.
Yeah.
Men sen tänker jag ändå att jag liksom skulle vilja samma saker, alltså ha typ samma preferenser, vilket då råkar vara så här, små, gamla, långsamma segelbåtar och fäbostugor utan el.
Okej. Okay. Jag tillåt mig höja ett lite skeptiskt finger och säga att jag tror nog att man lite mer än man vill erkänna kanske rättar mun efter matsäck. Alltså typ att nu, alltså om du varit väldigt rik och väljer mellan en jättefin gammal segelbåt och en segelbåt du har idag, så kanske du skulle välja den väldigt fina.
Smyger du in en förelämpning mot min segelbåt?
Ja.
Grovt?
Ja.
Ja. Grejen med den här tankeleken är väl att man liksom inte kan veta. Alltså man tror att man vet, man tror att man känner sig själv, men man vet ju inte förrän man är i den situationen. Och ja, let's face it, vi kommer förmodligen aldrig att vara i den situationen. Jag vet inte vad du tänker om din framtid, men
nej.
Ja, nej. Och då är det ju kul om man kan få en liten, liten inblick i hur det där är för någon annan.
Alltså hur det är för någon att bli väldigt, väldigt rik.
Exakt. Eller kanske lite mer specifikt att bli väldigt rik, väldigt plötsligt. Det är inte bara ett enda firande. Det är stressande också på grund av alla beslut. För storleken på den här summan pengar är så stor. Så om jag fuckar upp 5%, då motsvarar det hundratusentals dollar. Det här är ett översatt citat från en artikel som vi båda har läst, som publicerades i New York Magazine. Rubriken var Confessions of an Overnight Millionaire. Underrubriken var I'm rich now, it's weird.
Just det, exakt. Ja. En underbar artikel. Ska vi säga bara vem den här bekännande miljonären är?
Ja, alltså det är ju lite det som är grejen, att vi vet inte. Avsändaren är helt anonym, tyvärr. Och med det sagt så kan vi ju heller inte vara helt säkra på att det är en riktig person.
Men vi litar ändå på New York Magazine, va?
Vi väljer att göra det, för ja, annars blir det inget avsnitt.
Nej, så ni får också göra det.
Ja. Ja. Det vi vet av den här artikeln, det är att det är en kvinna och att hon jobbar på en startup som då precis har börsnoterats. Och i och med den här börsnoteringen så har hon cashat drygt 6 miljoner dollar, alltså drygt 50 miljoner kronor.
Stort grattis från oss.
Vi kan ju då inte prata med personen som har skrivit den här artikeln på grund av anonym. Men det finns ju faktiskt en hel yrkesgrupp som har som jobb att dela med rika människor av den här typen och andra typer av rika människor. Alltså personer som har som jobb att prata med rika människor om deras pengar.
Jag heter Magnus Wikner och är ansvarig för ett affärsområde inom Söderberg Partner Wealth Management som heter förmögenhetsrådgivning.
Rika människor.
Det, så kan man definiera det.
Förmögenhetsrådgivare. Och förmögenhetsrådgivare, som alla de som Magnus Wikner är chef över och som Magnus en gång var, det är ju de som väldigt rika människor ringer när de behöver hjälp med att vara väldigt rika. För faktum är att det här med att ramla över en stor förmögenhet, det är inte alltid så lätt som man kan tro. I kapitalet idag, hur det faktiskt är att plötsligt bli väldigt rik. Efter det här.
Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Jag tänker på det ibland. Man kan ju verkligen störa sig på alla konstiga förkortningar i pensionssystemet. Mm. Och sen bara ibland så känner jag lite så tacksamhet ändå, för att där utvecklas bit för bit över typ 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras.
Mm.
Och typ med en sån komplex och viktig sak som typ ett pensionssystem. Man kan ju inte bara slänga typ allt i soptunnan och börja om. Det är inte så enkelt.
Nej.
Ungefär halvvägs genom 1900-talet, då hade vi fått en arbetsmarknad med så kallade parter som förhandlar om de anställdas villkor.
Mm.
Kollektivavtal, brukar jag säga.
Yes.
En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en tjänstepension, en obligatorisk tjänstepension.
Mm-hmm.
En stor förbättring för liksom kontorsarbetarna.
Ja. Yeah.
Det som händer är att man kommer överens om olika villkor som ska gälla alla de här kontorsarbetarna som skulle ha den här pensionen, och så gav man den här pensionen ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP.
Snyggt.
Så ITP är liksom en standardpension som man ger till massor med tjänstemän. Den har funnits i runt 50 år. Och är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal idag, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Och ja, jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning.
Okej, men recapen ITP, tjänstepension för tjänstemän.
Precis. Har man den här lösningen, den här pensionen, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Man kan själv välja hur den här ska placeras. Man kan välja SPP exempelvis.
Bara som ett slumpvalt exempel.
Hint, hint.
Ja.
Men gör man ingenting, då finns det liksom ett mittemellanval som ska passa så många som möjligt. Och vi ska prata lite mer om det här valet och hur det funkar och varför det finns nästa gång. Men det var en liten bakgrund.
Ja, men tack för det. Och tack till SPP som hjälper oss att förstå pensionerna och deras roll i samhället, både som vår framtida lön och som en positiv kraft i hela ekonomin.
Exakt.
Tack SPP.
Tack.
Idén till det här avsnittet kommer alltså från en artikel i New York Magazine, skriven av en anonym kvinna. Jag tänker att vi kan kalla henne Jane Doe.
Kreativt.
Ja, så funkar jag. Den här kvinnan, Jane Doe, har alltså över en natt cashat 6 miljoner dollar för att företaget hon jobbar för har börsnoterats.
Och än en gång då från hela kapitaltraditionen, stort grattis.
Stort grattis.
Nej, men för riktigt så var ju den här artikeln dök upp och vi läste den samtidigt oberoende av varandra och vart lite besatt av den, ska jag säga.
Ja, men dels är det alltid kul när man tycker att man får inblick i en värld som man sällan får inblick i. Men sen framför allt så skrev ju hon om saker som man själv kanske inte tänker på är saker man skulle tänka på om man blev väldigt rik.
Typ att det finns reella problem med att plötsligt bli väldigt rik.
Ja, och det är lite det här avsnittet ska handla om. Och vi kommer till det snart. Men liksom, innan vår Jane Doe, innan hon börjar deala med alla de här grejerna, så är det en sak som hon tänker att hon borde göra. Och det är då att kontakta en förmögenhetsrådgivare, alltså en Magnus Wikner-person.
Och då undrar jag, är det här någonting som rika människor gör för att rika människor gör det?
Nu kommer ju du tala i egen sak här, men måste man ha en rådgivare om man har mycket pengar?
Nej.
Och bara för att förtydliga här, det är alltså förmögenhetsrådgivaren som säger att förmögenhetsrådgivare inte behövs då?
Ja, friskt.
Friskt vågat.
Precis, man behöver tydligen inte, men många väljer ändå att ha en rådgivare.
Mm.
Och om man väljer att ha det så finns det då på Söderberg Partners Wealth Management avdelning nästan 90 stycken som Magnus Wikner är chef över. Men han har såklart inte alltid varit chef.
Nej, jag började på Östgöta Enskilda Bank direkt efter gymnasiet. Och hamnade då rent fysiskt, ärligt talat, i kundernas depåer, det vill säga i hängmapparna i bankvalvet. För på den tiden var det fysiska värdepapper. Så jag plockade ut värdepapper ur depåerna och gick till underhandelsbankens källare och bytte värdepapper med andra värdepappersinstitut.
En annan tid, ett annat liv kanske för Magnus. Jag känner inte honom så väl, men förmodligen ett liv också.
En annan tid.
Ja.
Det här var ju då rätt länge sedan. Nu är Magnus Wikner alltså chef för ett helt gäng förmögenhetsrådgivare och förvaltare på Söderberg & Partners Wealth Management. Och tillsammans så förvaltar de en bit över 300 miljarder kronor åt typ 15 000 kunder.
Ja, det är en tredjedel statsbudget ungefär.
Ja, nästan.
Nästan.
Ganska mycket pengar.
Ganska mycket pengar.
Ja. Mm. Och de här 15 000 personerna, det är ju olika typer av rika människor såklart. Även rika människor, individer och så vidare.
Ja.
Men om man ska generalisera grovt.
Och det ska vi.
Det ska vi, det är det vi ägnar oss åt. Så kan man dela in de här kunderna i två grupper. Och de här grupperna är ju ganska givna.
Vanligt begrepp, men det är ju gamla och nya pengar om man får kalla det så.
Jane Doe i vår artikel är ju en solklar kategori två, alltså nya pengar.
Jag skulle vilja påstå att vi med ganska god kunskap vet vilka så att säga, utvecklingsstegen sådan person går igenom. Jag skulle vilja påstå att vi vet det mycket bättre än personen själva.
Okej, jag är nu övertygad om att Magnus är rätt person att prata med om hur det är att plötsligt bli väldigt rik. De här då olika utvecklingsstegen, berätta om dem tack.
Steg ett.
Nästan till alla personer som har tjänat pengar för första gången kommer till oss och säger att mitt liv kommer inte att förändras. Jag har redan allting jag behöver. Jag har redan sommarstugan och bilen och båten. Jag kommer inte att förändras vad gäller det, utan jag ska använda mina pengar till någonting bättre.
Pengarna både är och är inte livsförändrande. Vid den här tidpunkten i mitt liv så kommer ingenting att förändras. Vad skulle jag göra annorlunda?
Och det är den första livslögnen. Det är inte så. Man förändrar ganska snabbt sina normer helt enkelt, alltså sin referenspunkt.
Det har varit många små utgifter. Till exempel köpte jag ost från en liten butik på Bondens marknad för 15 dollar. Förut hade jag tänkt, men gud, 15 dollar är en löjligt hög summa att betala för ost. Jag gillar inte ens ost så mycket.
Det blir helt plötsligt kanske någon dyrare bil, lite mer båt, det är något sommarställe i Frankrike som hägrar, man börjar flyga business, vad det nu kan vara. Det vill säga, man höjer sin konsumtionstakt.
Jag skulle nog säga att mina hundars liv har förändrats mer än mitt. De har fått en matuppgradering, en specialdiet med låg salthalt. Den kostar $70 påsen. Snittpriset på gymmaten i affären är $15. Och så får de tillskott. Fiskolja, probiotika, ett för ledhälsa. Allt det här tillkom nyligen.
Det är ytterst, ytterst få som jag ser inte gör det.
Okej, så steg ett, den stora livslögnen. Allting förändras, business flygs, dyrare ostar köps och så vidare. Vad är steg två?
Sen är det ju inte helt ovanligt att man hamnar i någon form av, kan man säga, inte livskris kanske alltid, men en fråga om vad man ska göra med sitt liv.
Att vara beroende av någon ekonomiskt är min största rädsla. Med den här börsnoteringen har jag insett att min värsta rädsla aldrig kommer kunna inträffa. Det är otroligt befriande. Jag har nästan inte tagit in det.
Magnus kallar steg två för perioden när man kanske liksom går bort sig lite grann.
Ofta har ju de här personerna jobbat oerhört hårt och målmedvetet i någon form av karriär. Och ofta varit oerhört duktiga i det de har gjort. Alltså känt en auktoritet i sitt kunnande och vetskapen om att det här kan jag bättre än de flesta. Och det innebär att de är vana att föra sig på ett speciellt sätt. Med den auktoriteten och med den pondusen. Och det kanske inte alltid går ihop med den kunskap de har om att hantera pengar och vetskapen om vad det är för frågeställningar. Så där springer man oftast in i frågeställningar som inte är helt lätta för individerna.
Så här, om man har varit jäkligt grym på något, typ bygga upp sitt bolag och göra det stort och framgångsrikt, då tänker man kanske att man är så en smart och rationell person, vilket man kanske är. Men liksom, man tänker att man även är det när det gäller hur man ska förvalta sina pengar. Men så behöver det ju liksom inte vara. Att bygga bolag och förvalta pengar är trots allt lite olika saker. Så det som händer är att...
Alltså de agerar emotionellt när det gäller förvaltningsbeslut.
Det låter som wealth management språk för att någon kanske tabbar sig lite.
Och det kommer ju oftast ihop med att man vill så gärna tro att det går att hitta sätt att tjäna pengar utan risk till exempel. Det är en utopi, det finns inte. Det är den enda, höll på den absoluta sanningen inom kapitalförvaltning. Det går inte att tjäna pengar utan risktagande.
Det här känns som att det händer fotbollsspelare hela tiden när de plötsligt blir rika och får stor kontrakt. Alltså, det dyker upp någon på någon golfbana eller någonting som säger att åh, det här bolaget är så himla coolt och det är typ riskfritt och du borde satsa jättemycket på det och det blir jättemycket avkastning och sen så går de alltid på det.
Det är fantastiskt hur många som, i vart fall i efterhand, vet exakt när man ska sälja och när man ska köpa. Jag har jobbat med kapitalförvaltning då sedan 89, jag vet inte.
Magnus säger att det kan finnas ett visst underhållningsvärde med att till exempel då investera i spännande bolag som inte är börsnoterade. Men att man kanske liksom inte ska satsa hela sitt kapital på dem. Sen menar Magnus att folk i den här fasen också är ganska bra på att gå bort sig vad gäller liksom själva förmögenhetsförvaltningen.
Kapitalförvaltning är extremt tråkigt.
Förlåt, inte det här Magnus jobb. Vad säger han om sitt eget jobb egentligen?
Nej, men det han menar är dels att det kan vara svårt för folk att liksom fatta det här med så här risk, vad är rimlig avkastning, vad ska man ha för långsiktig strategi och så vidare, för det kan verka rätt liksom trist. Men också att det är viktigt att man skiljer på de som bara ger råd och de som också säljer produkter. Alltså de som vill få dig att placera dina pengar i någonting väldigt specifikt. Så att liksom, sälja produkt kan man göra på ett ganska kul sätt. Det låter spännande. Men det kanske inte bara är det man behöver.
Man behöver kanske någon som säger typ du borde få en avkastning på 5-8% om året med den här hyfsat säkra grejen istället.
Ja,
som inte jag tjänar pengar på att du sätter dina pengar i.
Ja, exakt.
Fattar. Okej, steg ett. Man börjar köpa dyra ostar och åka business. Steg två, man får en kris och fattar massa dåliga beslut. Vad är steg tre?
Steg tre.
Sen så är det så när du sen börjar få... dels när du har haft kapital under längre tid och sen när kapitalet blir större. Ja, till slut så är det ju faktiskt så att du successivt igen börjar inse att pengarna kommer inte att försvinna. Och då börjar du faktiskt kunna agera rationellt igen. Det vill säga, då kan du ta korrekta beslut om risk och strategi utan att... så misstro dem och det är oftast gynnsamt. Det är för som så, har du någon miljard eller två, då kan du oftast ta risker som du inte behöver vara rädd för, som gör att du väldigt snabbt kommer få mycket, mycket mer pengar. Så det, är ju, det skapar ju klyftor även det. Men genom att man agerar korrekt riskkapital.
Steg tre. Man har någon miljard eller två.
Ja, vi rör oss i en annan värld nu, Gunnar. Vi får komma ihåg det.
Ja.
Nej, men steg tre. Man sansar sig lite. Alltså, lite tid har kanske gått. Man, liksom, man börjar fatta rationella beslut igen. För att man liksom, ja, det har hunnit lägga sig lite och på lättare trillat
ner. Man lugnar ner sig.
Man lugnar ner sig. Så det är de tre stegen som folk går igenom när det handlar om nya pengar. Men sen finns det ju den andra gruppen, folk med gamla pengar. Och då kanske det inte handlar så mycket om att köpa dyrare ostar.
För man vet inte vad en odyr ost är eller hur den smakar.
Nej, exakt. Och det handlar kanske inte heller om att så här, fatta att man har mycket pengar för att, ja, det är bara så status quo i livet, man har alltid haft det. Nej, har man gamla pengar, då finns det en sak som överskuggar det mesta. En sak som familjer med gamla pengar kan ligga sömnlösa över. Som det görs tv-serier om, som det bråkas om i fiktion och verklighet. Jag pratar såklart om arvet efter det här. Om man är rik och inte har nya pengar så har man...
Gamla pengar.
Gamla pengar. Vi pratar familjeföretag, ärvda pengar, pengar som går generationer tillbaka. Och även om det absolut finns de med gamla pengar som liksom inte vill att deras barn ska så här, fortsätta leva sitt liv med silversked i mun, så tänker nog de allra flesta att pengarna och en eventuell liksom, familjeföretagsverksamhet ska gå i arv. Och då gäller det ju att de här arvingarna är förberedda på vad som komma skall. Och jag överdriver inte nu, men det här är typ den enda frågan för människor med gamla pengar.
Det är ju många familjer som utbildar, så strukturerat utbildar sina barn. Det finns ju till och med utbildningsprogram, det finns organisationer som jobbar med det bara. Vi har bland annat det, och det tror jag andra family office-funktioner har det också, att man jobbar med utbildning av nästa generation.
Det här har vi pratat om någon gång, och det är så knäppt för att det finns en Harvard-kurs i typ att ärva pengar.
Det finns inte en Harvard-kurs i det här, Gunnar. Det finns flera. Nej, men jag har kollat upp det här lite grann. Till exempel så finns det en kurs som heter Building a Legacy, Family Office Wealth Management. Den här kursen har beskrivits då som ett safe learning space där familjer med liknande omständigheter kan, så att säga, prata fritt.
Vad skönt för dem att de får ett safe learning space.
Mm, toppen faktiskt. Mm. Sen har vi den digitala kursen Family Office Wealth Management, som är då enligt hemsidan en kurs för att, citat, upptäcka nya sätt att förvalta och bevara familjeförmögenheter och utforska unika investeringsmöjligheter för high net worth families. Och high net worth, det brukar definieras då som familjer som har mer än $1 million i likvida medel.
Självklart.
Cash alltså.
Ja. Ja.
Sen finns det en rätt ny kurs som har en lite annan inriktning ändå, som heter Impact Investing for the Next Generation, som Harvard ger i samarbete med universitetet i Zürich och World Economic Forum. Den går ut på att lära nästa generation att investera i bra grejer, typ filantropi, antar jag. Ja, impact investment. Och nu pratar vi liksom om arvingar till så här, riktigt feta förmögenheter.
Hur feta är riktigt feta?
Ja, men jag hittade ett exempel på en alumn till den här kursen då. Antonis Schwartz.
Ja.
Jättesvårt att säga faktiskt. Mm. Han har gått den här kursen. Är du bekant med honom eller?
Nej.
Nej, inte jag heller. Han är i alla fall barnbarn till någon sån läkemedelsmiljardär. Och när han bara var 16 år gammal så såldes det här bolaget för $5 miljarder. Och Antonis blev svinrik.
Stort grattis från oss.
Stort grattis. Ingen av de här kurserna är såklart gratis. Den här sista då, som Antonis har gått, den kostar $12,000 för en vecka. Dessutom så måste du klara en intervju innan du eventuellt blir antagen till kursen.
I första frågan, såldes nyss din farfars läkemedelsföretag för $5 miljarder?
Jag vet inte faktiskt. Man får inte ens läsa broschyrerna till de här kurserna om man inte först svarar på 20 svåra frågor om rikedom. Så att, ja, det finns detaljkunskap som jag inte har.
Ja.
För att jag inte kvalificerar.
Nej.
Men du fattar, det här är liksom en egen liten värld.
Ja.
Och den här typen av kurser finns ju såklart i så lite mindre utföranden även här i Sverige. och då även på Söderberg och Partners Wealth Management avdelning. Den heter Next Generation och det är en kurs på kanske typ 10 tillfällen, en halv dag varje gång, pågår under en termin.
Mm. Alltså så här, känner jag, det är ju lätt att skämta om de här grejerna, PGA, Anthony Schwartz och alltså så här,
PGA, vi har inga pengar.
Vi har inga pengar, det är lätt att så här, skämta om typ, måste du lära dig att ha pengar. Samtidigt, i den här artikeln som både du och jag älskar, så är det... Alltså, det här ska handla om för riktigt är ju att det finns vissa problem med pengar som man kanske inte förstår när man väl kommer över pengar. Och då kanske det ändå är typ, finns någon slags rimlighet att man måste lära sig att ha pengar.
Gud ja, alltså jag skojar friskt om de här kurserna nu, men jag tror absolut faktiskt att de behövs.
Okej, okay. Ja. Och bara så här, vad får man lära sig på Next Generation-kurser?
Ja, men det är ju allt ifrån så att säga, hur fungerar en aktiemarknad, hur fungerar kapitalmarknad, hur fungerar bokföring, hur fungerar skattesystemen, hur fungerar det här med risk, men också prata med så att säga, andra, vi tar ju oftast in föreläsare, det vet jag, andra gör också, så, familjer som har gått igenom det, personer som har gått igenom det, vad kan man förvänta sig kommer att hända?
Och enligt Magnus så är det kanske inte så förvånande då oftast föräldrarna som tar initiativ till att arvingarna ska gå den här kursen, och föräldrarna följer också inte sällan med faktiskt.
För att de är jätteoroliga för att deras söner som precis har upptäckt bitcoin ska upptäcka någon ny jättesmal altcoin som kommer fördubbla deras förmögenhet på en vecka och så kommer de sätta hela familjeföretaget på spel typ.
Ja, alltså jag tror jätteoroliga är kanske att ta i, men det är klart att de är liksom, tänk dig själv så här, ett företag som har funnits kanske så här 150 år, det är klart att de är måna om att det här arvet så här tas om hand, att det inte spårar ur.
Nu spekulerar jag, vill jag poängtera, men går du tillbaka till 30-40-talet, då var ju normerna mycket striktare, det vill säga du som familj gick inte utanför normer. Du hade kepsen på dig, säga. Nu är det ju inte riktigt så. Vi är kanske friare, vi tänker mer själva, och det skapar ju också utrymme för att gå fel på ett annat sätt. Det vill säga, får du igen den här säcken med pengar i knät, så är det lite upp till individen hur man agerar. Och det är klart det finns mycket lockelser. Så är det. Och det kan gå väldigt, väldigt fort. Mm. Jag menar, du ser ju nu när Belos och andra ska flyga ut i rymden för flera miljarder. Möjligheten att konsumera pengar, den tar aldrig slut.
Nej. Man är rymden kanske en dålig förmögenhetsstrategi?
Nej, det vet jag tusan. Det kanske är jättebra. Men jag tror att det där är nog mer på entertainmentkontot än på något annat.
Jag tänker inte ens börja prata om Jeffrey Bezos och rymden och hela den.
Nej. Låt oss bara låta bli, ja. Helt enkelt. Ja. Mm. Men förutom att det finns då ett gäng grejer som folk som ska ärva pengar kanske så behöver kunna, så fyller ju de här kurserna faktiskt också en annan funktion som jag tänker att man kanske inte ska underskatta.
Det är svårt för mig att inte prata om det, för jag tänker på det hela tiden. Min pappa sa att jag inte kan veta hur mina kompisar kommer titta på mig om de visste, så prata inte med dem om det. Han sa också att jag inte skulle prata om det med släktingar och syskon, för jag vill väl inte få dem att känna sig osäkra. Min mamma blivit bitter. Hon sa att jag kommer ha mer pengar än hon och pappa tillsammans. Och de har ändå jobbat ett helt liv.
Hur tänker du kring det där? Ska man prata om sina pengar? Ska man inte?
Det är ju jätteolika, tror jag, vilka sammanhang och vilka förutsättningar som är. Spontant och instinktivt skulle jag säga att nej, det ska man kanske inte göra. Det finns ju faktiskt risker med det också.
Så är det ju, alltså man ska väl inte gå runt och berätta för allt och alla hur mycket pengar man har. Det är ju på riktigt bara korkat.
Ja.
Men det kan ju vara skönt att liksom kunna prata med någon. Och där tänker jag att de här kurserna kanske fyller lite av en funktion.
Säkert, det är också lite det som det här med förmögenhetsrådgivning är till för.
Ja, absolut, absolut. Det är inget att snå. Det är en ganska vanlig... Jag hade en kund, jag har ju inga egna kunder sedan många år, men tidigare hade kunder, men en herre som mycket uttryckligen sa att det var så förbaskat skönt att få ett ställe där man kan prata om pengar. För det är ju fult att prata om pengar. Det är ju så i Sverige och i många andra länder att man som förmögen, vi kanske börjar komma mer och mer att man faktiskt kan visa att man är förmögen. Alltså den här absoluta janten där man inte fick överhuvudtaget visa Ingvar Kamprad-stuket, det kanske är förbi. Men man får ju aldrig prata pengar. Och det finns ju faktiskt en baksida med medaljen som är ganska tydlig och påtaglig för många. Och den kan man prata med oss om. Men det är klart att det kan ju vara svårt att prata med sina barndomsvänner om hur man mår dåligt på grund av att man har mycket pengar på kontot. Mm. Det är många som har väldigt, väldigt svårt att förstå att det kan komma något negativt av det. Men med oss kan man prata om det.
Alltså så här, jag fattar. Man kan inte prata med sina barn och vänner om det här för att det kanske relaterat, alltså man kanske inte, igenkänningsfaktorn kanske är ganska låg på en sån grej.
Ja.
Men om jag får vara sån lite grann, förlåt, men vad är det som är så jobbigt med att ha as mycket pengar?
Nej, men jag, alltså, det konkreta är att det är väldigt mycket arbete med pengar. Man blir utsatt med pengar. Många som framförallt har fått pengar för första gången kan tycka att det är ganska smärtsamt att se hur och sorgsamt att se hur omgivningen förändrar inställning, attityd och beteende gentemot en själv. Familj, föräldrar, nära vänner som helt plötsligt förutsätter att man plockar upp notan på restaurangen. Vilket man kanske gärna vill göra, men man vill inte bli påtvingad. Så den där formen av, det kan vara smärtsamt att se att människor helt plötsligt kräver saker av en, eller indirekt initierar för att man ska betala och göra saker. Och sen hela aspekten med just det här med att ta risk, vad ska man göra med pengarna, skatteaspekter. Man ska veta om att här, igen, vi pratar ju i ett forum där man kan få prata pengar, men vi har ju ett skattesystem som inte alltid är helt enkelt att göra rätt i. Vi försöker ju guida våra kunder att alltid göra rätt och se till att man inte tar risker även där, men vi har ju, det är ju faktiskt så att vi har ju en regelverk som definierar skillnaden mellan skattebrott och grovt skattebrott i pengar. Alltså om du gör ett brott som innebär att du innehåller mer skatten, nu tror jag det är 500 000 eller 250 000 kronor, vilket är jättemycket pengar för den vanliga människan. Det vill säga att du ska faktiskt ta i, du ska med flit göra något grovt för att inte betala de skatterna. Men har du många hundra miljoner, då kanske det är ett ytterst litet slarvigt marginalfel som innebär att Skatteverket tycker att du undanhållit de pengarna i skatt. Och då hotar de med fängelse. Det är också ett risktagande, en chansning så att säga. Så du måste verkligen se till att du gör rätt. Och det kan vara nytt för många. Man kan inte chansa, man kan inte tänja regler där. Så att det är klart att det är komplikationer med pengar. Men det skapar ju väldigt mycket möjligheter också. Det ska vi inte stiga under stol med.
Alltså vi ska väl inte överdriva här heller. Alltså det är väl inte så att det mest är ett problem att liksom plötsligt komma över väldigt mycket pengar. Alltså det finns ju en anledning till att väldigt många strävar efter det. Alltså det är ju härligt att ha skitmycket deg, helt enkelt.
Gud ja.
Man kan göra mycket.
Man kan betala av olika lån, man kan köpa inte bara en fäbodstug, en hel fäbovall, va?
Ja, och kanske en pytteliten nyare segelbåt än vad du har nu.
Ja. Ja. Men sen är det väl också så, om man liksom bortser från de här grejerna med skatt och krav och förväntningar från vänner, att så här, det stora problemet är väl såklart mycket mer existentiellt.
Man tror att man ska bli så lycklig när man har nått sitt mål. Och så inser man att det blir man inte. Det är nog där den stora problemställningen.
Är det den ganska banala insikten vi landar i? Att pengar inte ger en lycka?
Ja, men jag tycker att den väger tyngre när man får höra den från en person som har tillbringat större delen av sin karriär med att umgås med väldigt rika människor.
Mm, fair.
Med det sagt så är kapitalet slut för idag. Stort tack till Magnus Wikner på Söderberg och Partners Wealth Management-avdelning som berättade allt vi velat veta om rika människor. Vi som gjort det här avsnittet heter Åsa Secker och Gunnar Harjus. Vår chef heter fortfarande Jakob Bursell. Det är såklart kingen Kristoffer Krok som har mixat. Vill man läsa hela den här artikeln som var inspiration till det här avsnittet så hittar man den om man söker på Confessions of an Overnight Millionaire och letar sig in på New York Magazines sajt.
Just det.
Vi lägger en länk till den i avsnittsbeskrivningen.
Gör det, vi lägger ut på Twitter också. Där heter vi Kapitalet Radio. Följ oss där.
Ja, gör det.
Bra, hej.